Welcome everybody.
Och anledningen till att jag har så bråttom.
The reason why I'm in such a hurry.
Har att göra med att vi har så oerhört mycket god mat som väntar på oss.
We have so much good food waiting us.
Så det finns ingen anledning i världen att dra ut på tiden.
So there's no reason to tarry.
Och nu glömde jag.
And I forgot.
Att det är jag som ska prata engelska.
That I'm going to speak English.
Därför att det har jag lovat. De som lyssnar.
Because I promised those who are listening.
So, now we switch.
Så nu ändrar vi.
So, welcome.
Så välkomna.
And we are going to continue our series from Mark chapter 9.
Ska fortsätta vår serie Markus 9.
Or actually the series of course is from the Gospel of Mark.
Eller egentligen serien är ju Markus evangeliet.
But we have come to chapter 9.
Men nu har vi nått fram till kapitel 9.
And before we say anything I just want to thank you for coming.
Och innan jag säger något annat vill jag bara säga tack att ni kom.
Special welcome to the New Canaan family. They are a missionary family. They have lived in Malmö. Baku.
I Baku.
They are going to Oman. And well, we don't know what the future holds. But it's just so great to see you. And somehow it's very unusual.
Men på något sätt så är det så ovanligt.
They seem to like Sweden.
Only one.
Yeah, like, we always
the only one I've ever heard.
Det tror att det är massa kritik.
But they seem to like it.
Men de verkar gilla.
And therefore we like them.
Och därför gillar vi dem.
So, thank you for being here.
Så tack att ni är här.
Thank you for liking Sweden.
Tack att ni gillar Sverige.
And thank you for being missionaries.
Och tack att ni är missionärer.
And thank you for laughing. For whatever reason. I just have to show off, people start laughing. So let's pray. Lord, we thank you this evening. We pray that you will bless us tonight. And bless the passages that we will be sharing. In your precious name. Amen. I forgot to tell you the announcements.
Jag glömde pålysningarna.
But that's okay.
Men det är okej.
We'll take them afterwards.
Vi tar det efteråt.
So we're going to turn to Matthew chapter 9. No, Mark chapter 9.
Vi ska slå upp Markus 9.
And we're going to read the 13 first verses there.
Och läsa de 13 första verserna.
So Mark 9. I happened to be in Boston 2 days.
Jag har varit i Boston i 2 dagar.
And they don't pronounce R there.
Och där uttalar man inte R.
So it's Mac.
Det låter så.
So, Mark chapter 9.
Markus 9.
And beginning in verse 1.
Vi börjar vers 1.
And he said to them, assuredly I say to you, and there are some standing here who will not taste death till they see the kingdom of God present with power.
Jesus sa till dem, amen säger jag er, några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de ser att Guds rike har kommit i makt.
Now after 6 days Jesus took Peter, James and John and led them up on a high mountain apart by themselves and he was transfigured before them.
6 dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem.
His clothes became shining, exceedingly white, like snow, such as no longer on earth can whiten them.
Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan göra några kläder.
And Elijah appeared to them with Moses, and they were talking with Jesus.
Och Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med Jesus.
And then Peter answered and said to Jesus, Rabbi, it is good for us to be here, and let us make 3 tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah.
Då sa Petrus till Jesus, Rabbi, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra 3 hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia.
Because he did not know what to say, for they were greatly afraid.
Han visste inte vad han skulle säga, så förskräckta var de.
And a cloud came and overshadowed them, and the voice came out of the cloud saying, "This is my beloved son, hear him."
Det kom ett moln och sänkte sig ner över dem. Ur molnet hördes en röst.
Suddenly,
den är min son, den älskade, lyssna till honom.
I'm a little bit too fast here. Suddenly, when they had looked around, they saw no one anymore, but only Jesus with themselves.
Och plötsligt när de såg sig omkring såg de inte längre någon utom Jesus.
Now as they came down from the mountain, he commanded them that they should tell no one the things they had seen till the Son of Man had risen from the dead.
På vägen ner från berget sa han åt dem att inte berätta vad de hade sett förrän människosonen uppstått från de döda.
So they kept his word to themselves, questioning what the rising of the dead meant.
De tog fasta på det ordet och talade med varandra om vad som menades med att uppstå från de döda.
And they asked him, saying, "Why do the scribes say that Elijah must come first?"
De frågade honom, varför säger då de skriftlärda att Elia måste komma först?
Then he answered and told them, "Indeed, Elijah is coming first and restores all things. And how is it written concerning the Son of Man that he must suffer many things and be treated with contempt?"
Han sa till dem, Elia kommer visserligen först och återupprättar allt. Men hur kan det då vara skrivet att människosonen ska lida mycket och bli föraktad?
But I say to you that Elijah has also come, and they did not to him whatever they wished, as it is written of him.
Jag säger er, Elia har verkligen kommit, och de gjorde med honom som de ville, som det är skrivet om honom.
So this is an amazing passage.
Så det här är en fantastisk skriftställe.
All passages in the Bible are amazing.
Ja, det är ju alla skriftställen.
So it's not even relevant to say that.
Så det är egentligen inte relevant att säga det så.
But it is amazing.
Men det är fantastiskt.
Since it is one of many passages.
Eftersom det är en av många ställen.
Now, there are some parallel passages.
Det finns vissa parallella ställen.
Matthew 17.
Matteus 17.
Verses 1-13.
Verserna 1-13.
And Luke 9.
Och Lukas 9.
28-36.
28-36.
They speak, or they record rather, the same event.
Och de har skrivit ner samma händelse.
But as always, a few more details are added.
Men som alltid så tillkommer lite detaljer.
If you read those.
Om man läser dem.
So feel free to study them also.
Så studera gärna dem också.
And see what the Spirit of God does.
Och se vad Guds ande gör.
So the first point we want to speak about tonight.
Den första punkten som vi vill tala om ikväll.
Is an unexpected event.
Det är en oväntad händelse.
This is like verses 1-4.
Det är verserna 1-4.
And this is of course when he appears to them.
Och det är när han uppenbarar sig för dem.
The place that we are dealing with here tonight.
Och det stället som vi tar upp här ikväll.
It's obviously a mountain.
Det stället som det på det är ett berg.
Two places have been suggested.
Och två ställen har man föreslagit.
One is Mount Tabor.
Det ena är Taborsberg.
And this was basically south of the region of Galilee.
Som låg söder om Galileen.
This is pretty much the Catholic tradition.
Och det här är den katolska traditionen.
And if you go there today you will find little chapels and churches built.
Om man kommer dit idag så kan man se att det finns kapell och små kyrkor där.
And you know, to point out, you know, this is the place.
Som pekar ut att det här är platsen.
However, it's not very likely that this is the site.
Fast egentligen så är det inte så troligt att det här är rätt ställe.
Because this mountain was not a very high mountain, first of all.
För det första så var det inte så högt berg.
And second of all, at that time there were people living there.
Och för det andra så var det folk som bodde där vid den tiden.
And the text seems to suggest that it was a high mountain.
Och i texten kan man förstå att det var ett högt berg.
And it was also a desolate place.
Och att det var en öde plats.
So the more likely or you know most likely it was Mount Hermon.
Och det är troligare att det var Hermons berg.
And that is near Caesarea Philippi.
Som ligger nära Caesarea Philippi.
Which is in the north.
som ligger norr.
And this makes sense also for other reasons.
Och det går ihop även av andra skäl.
This is where Jesus had his ministry.
Det här Jesus verkade.
You know, this is also where Peter made his confession.
Och det var här Petrus avlade sin bekännelse.
That Jesus actually was the Son of God.
Att Jesus verkligen var Guds son.
Now, it says in verse 1.
Och det står i vers 1.
That through this prediction that okay, there will be some time before it's going to happen.
Det kommer att ta en viss tid innan det här kommer att uppfyllas.
And in verse 2 it says 6 days after.
Och sen står det i vers 2 att 6 dagar därefter.
So yes, it is possible that they could have made it down to the south.
Så de kanske hade kunnat ta sig ner till söder.
But most likely was Mount Hermon.
Men troligtvis så var det på Hermonsberg.
Now, back in those days,
på den tiden,
and also today,
också idag,
people somehow think that mountains are places where you can have divine encounters.
Så tror människor att berg är ställen där man kan göra gudomliga möten.
I thought so today.
Jag trodde så idag.
I went to Hammarbybacken.
Jag gick till Hammarbybacken.
You can see all of Stockholm up there.
Och där uppe kan man se till hela Stockholm.
You know, but that's what people thought.
Men människor trodde det.
And of course, that's probably what they thought here too.
Och det trodde man säkert här också.
And there is some truth to it.
Och en viss sanning finns det.
You know, because it's so majestic.
För det är så majestätiska.
The nature that you see.
Naturen man ser.
The greatness.
Storheten.
And you feel so small.
Och man känner sig så liten.
And you can just see like, no, God's creation.
Man ser Guds skapelse.
And I think it's not so strange that people thought that way or think that way.
Det är inte så konstigt att människor tänkte och fortfarande tänker så.
But this was a turning point in the life of Jesus.
Men det här var en vändpunkt i Jesu liv.
In chapter 8,
i kapitel 8,
that's the previous chapter,
i förra kapitlet,
we see how Jesus asked the disciple a question.
Så ser vi att Jesus ställde en fråga till lärjungarna.
Who do you think I am?
Vem tror ni att jag är?
And there was a reason for that.
Det fanns en anledning till.
Because up to this point,
för till den här tidpunkten,
Jesus had kind of enjoyed some success.
Så hade Jesus haft en viss framgång.
There were no real persecution.
Det var inte någon förföljelse egentligen.
People were flocking to him.
Utan människor de samlades kring honom.
They were very positive.
De var positivt inställda.
They were very thankful.
De var tacksamma.
He performed many miracles.
Han gjorde många under.
And people liked it.
Och människor gillade det.
But the leadership.
Men ledarna.
The religious leadership, that is.
De religiösa ledarna.
They really tried to undermine his ministry.
De försökte verkligen att underminera hans
verksamhet.
De hatade honom.
They were really going after him.
Och de förföljde honom.
And eventually, of course, that persecution would lead to his crucifixion.
Och så småningom så ledde ju den här förföljelsen till att han korsfästes.
But we assume that this is Mount Hermon.
Men vi antar att det här är Hermonsberg.
That was far up in the north.
Det var långt upp i norr.
In the region around the Lake of Galilee.
I närheten av Genesarets sjö.
Now he began his journey south.
Och han började sin resa söderut.
And of course it was in the south, meaning Jerusalem.
Och i söder, det vill säga Jerusalem.
That's where he was going to be crucified.
Var det stället där han korsfästes.
So that's where he met the opposition.
Så det var där han mötte motståndet.
Because that was also the place where the Sanhedrin were.
Det var också där Sanhedrin höll till.
That's where the Pharisees were.
Det var där fariseerna fanns.
That's where the politicians were.
Och det var där politikerna fanns.
That's where all those people who hated him resided.
Och alla de människor som hatade honom fanns där.
So now he went there.
Så nu gick han dit.
And this is a turning point in his ministry.
Det här är en vändpunkt i hans gärning.
From this time on, he was downhill, so to speak.
Från den här tidpunkten så var det bara neråt.
Now the key word here.
Och nyckelordet här.
Is really transfiguration.
är förvandling.
And the word for transfiguration in the Greek.
Och ordet för förvandling på grekiska.
Is metamorpho.
Metamorpho.
And this word, there's actually an English word.
Det här är ett engelskt ord.
Well, there is an English word.
Ja,
that comes from this Greek word.
Det finns ett engelskt ord som kommer från det här ordet.
Which speaks of a complete change of one's form and substance.
Som betyder att man förvandlas helt och hållet till gestalt och innehåll.
So, for example, a caterpillar.
Till exempel en larv.
You know, it's kind of like an ugly being.
Den är lite ful.
I love animals.
Jag gillar djur.
But when I see worms and caterpillars.
Men när jag ser maskar och larver.
It's like, no, thank you.
Nej, tack.
I don't want to have them, you know, as a pet.
Jag skulle inte vilja ha dem som husdjur.
You know, then you know that they go through different stages.
Så vet man att de går igenom olika stadier.
And eventually they become butterflies.
Och så småningom blir de till fjärilar.
And this is the season when we see the butterflies.
Det är den här årstiden som vi ser fjärilarna.
The patterns.
Mönster.
The beautiful wings.
Och de vackra vingarna.
Amazing.
Helt fantastiskt.
You compare them to a caterpillar.
Men man jämför dem med en larv.
Oh, it's like a tremendous difference.
Det är en sån otrolig skillnad.
When you read about Jesus Christ in Isaiah 53.
När man läser om Jesus Kristus i Jesaja 53.
It says that there was nothing in him, his appearance.
Det står att det inte fanns någonting i hans yttre.
That made him attractive.
Som gjorde honom tilltalande.
He looked like anyone else.
Han var precis som vem som helst.
And here he was displayed in such a glory.
Här visade han då en sån härlighet.
That they were absolutely overwhelmed.
Att de blev helt och hållet överväldigade.
And the transformation or transfiguration rather was instant.
Och förvandlingen var omedelbar.
It's amazing.
Helt fantastiskt.
This is like the opposite of what we read in Philippians chapter 2.
Det här är motsatsen till vad vi kan läsa i Filipperbrevet kapitel 2.
Verses 6 and 8.
Verserna 6 och 8.
We call that the kenosis chapter.
Det kallas för kenosis kapitlet.
Which speaks about Christ taking on the form of a man.
Som handlar om att Jesus antar människoskepnad.
Here's God himself.
Här är Gud själv.
He's divine.
Han är gudomlig.
He's in glory.
Han är i härlighet.
But he comes to this earth.
Men han kommer till jorden.
And he takes on the form of a man.
Och han tar sig en människoskepnad.
And he looked like you and I.
Och han såg ut precis som du och jag.
With all our limitations.
Med alla våra begränsningar.
And yeah. That's it. I'm not done with the message, but I had a thought, and I said if I introduce this thought, I'm gonna be distracted.
Jag hade en tanke, men när man börjar ta upp den så blir jag distraherad.
So back to Philippians 2.
Så vi återvänder till Filipperbrevet 2.
Verses 6 and 8. 2 to 8.
Verserna 6 till 8.
He took on the form of a servant.
Han klädde sig tjänare gestalt.
But this was the opposite.
Men det här var motsatsen.
Now they saw him as a mere man.
De såg honom som bara människa.
And now, in the twinkling of an eye.
Men här på ett ögonblick.
He was glorified in front of their eyes.
Så förhärligades han inför deras ögon.
Now for us.
Men för oss.
We also have a lesson here.
Vi har också en läxa att lära här.
In Romans chapter 12.
I Romarbrevet kapitel 12.
Verses 1 and 2.
Verserna 1 och 2.
We are told to be transformed.
Så står det att vi ska omvandlas.
By the renewing of our minds.
Genom att våra sinnen förnyas.
It's the same Greek word.
Det är samma grekiska ord.
Metamorpho.
Metamorpho.
And you know, it speaks about our minds.
Och det handlar om våra
being changed.
Att de förändras.
Thinking one way.
Man tänker på ett sätt.
According to this world standard.
Enligt hur den här världen tänker.
To having the mind of Christ.
Det förvandlas till att vi har Kristi sinnelag.
In Philippians 2:5.
I Filipperbrevet 2:5.
And 1 Corinthians 2:16.
Och första Korinthierbrevet 2:16.
So there is a change.
Så det sker en förvandling.
There should be a change.
Det borde vara en förvandling.
You know, if we have been saved.
Om vi har blivit frälsta.
And the spirit of God dwells in us.
Och Guds ande finns i oss.
Of course there should be a change.
Ja, visst borde det finnas en förvandling.
The change does not determine our salvation.
Vår frälsning är inte beroende på att vi förvandlas.
But there is certainly an expectation.
Men man kan förvänta sig det.
That the new life will be visible.
Att det nya livet kan vara synligt.
And the transformation will be final.
Och förvandlingen kommer att vara slutgiltig.
When he comes back.
När han kommer åter.
And we will see him as he is.
Och vi ser honom som han är.
In 1 John 3:2.
I första Johannes 3:2.
Says that it has not yet been revealed what we will be like.
Det står att det har ännu inte uppenbarats vad vi kommer att bli.
But then it will be obvious.
Men då kommer det att vara uppenbart.
Because we will be like him.
För vi kommer att vara som honom.
That is incredible.
Det är fantastiskt.
And then in verses 5 to 8.
Så i verserna 5 till 8.
We have an unusual experience.
Då har vi en ovanlig upplevelse.
An unusual experience.
En ovanlig upplevelse.
Well, we might say that what we have seen so far was also an unusual experience.
Vi kan ju säga att det vi har sett hittills det också var en ovanlig upplevelse.
Christ was transformed in front of their eyes.
Kristus förvandlades inför deras ansikten.
But Peter, as always, got all excited.
Men Petrus som vanligt och han blev entusiastisk.
So he said, "Let us build 3 booths."
Så han sa, låt oss göra 3 hyddor.
And this refers to the Feast of Tabernacles.
Och det här syftar på lövhyddofesten.
The Feast of Tabernacles were one of 7 different holidays.
Det var en av 7 olika fester.
And it was celebrated every year.
Och den firades varje år.
And they were to remember their time in the wilderness.
Det var för att de skulle komma ihåg tiden i öknen.
When they dwelt in tents or huts.
När de bodde i hyddor eller tält.
And but it was also celebrated to indicate that there will come a day.
Men den firades också för att visa att det skulle komma en dag.
When the kingdom of God will be in place.
När Guds rike skulle finnas här.
There will be peace on earth.
Det skulle vara fred på jorden.
And the Lord, the Messiah rather, will be there in their midst.
Och Messias kommer att vara mitt ibland dem.
And Peter said, okay, let's build 3 tabernacles.
Och Petrus sa, låt oss bygga 3 hyddor.
Let's do it.
Vi gör det.
And it's not so strange that he thought that way.
Och det är inte konstigt att han tänkte det.
Because in verse 1,
för i vers 1,
we read
så läser vi
that, you know, some people will not die until they have seen the kingdom of God present with power.
Så läser vi att några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de ser att Guds rike har kommit i makt.
So he was among them.
Så han var en av dem.
So he thought, okay. This is it.
Okay.
The kingdom has arrived.
Riket har kommit.
So he said, okay, let's build these 3 booths. I mean, not tabernacles.
Låt oss bygga de här 3 hyddorna.
And in Zechariah it says that in the kingdom.
I Zechariah så står det att i riket.
That the Feast of Tabernacles will be celebrated.
Så kommer lövhyddofesten att firas.
So he thought, okay, let's do it right
okay,
now.
Vi gör det nu.
And he was correct.
Och han hade rätt.
In one sense.
På ett sätt.
Jesus was the Messiah.
Jesus var Messias.
The kingdom was near.
Och riket var nära.
Both John the Baptist and Jesus had indicated that.
Både Johannes döparen och Jesus hade visat på det.
But the timing was wrong.
Men tiden var inte inne.
But how could he know that?
Men hur skulle han kunna veta det?
Well, there was something here that he had missed.
Det var någonting han hade missat.
Jesus had already predicted.
Jesus hade redan förutsett.
That he had to go to Jerusalem.
Att han måste bege sig till Jerusalem.
And he had to suffer at the hands of man.
Och han måste lida i människohänder.
And he had to die and be resurrected from the dead.
Han måste dö och uppstå från de döda.
And of course, Peter at that time has said, never.
Petrus sa då, aldrig.
He rebuked him.
Han förmanade honom.
And said, no way that you're going to the cross.
Han sa, aldrig att du ska gå till korset.
And Jesus actually said, Satan, get behind you.
Och Jesus sa faktiskt, Satan, ge dig iväg.
It was Satan's words through the mouth of Peter.
Det var Satans ord genom Petrus mun.
And I think that we, unfortunately, are used by the enemy that way oftentimes.
Tyvärr använder fienden oss så sätt ofta.
But now it was repeated.
Men nu upprepades det.
He said that, or this thing happened, sorry.
Eller rättare sagt, det här hände.
That he was transfigured in front of them.
Att han förvandlades inför dem.
But he had to go to Jerusalem.
Men han måste gå till Jerusalem.
First. And die for our sins.
Och dö för våra synder.
Then the kingdom will come.
Och så kommer riket.
But then there were two other persons here.
Men så var det två andra personer.
Moses. And Elijah.
Och Elia.
And Moses represents those who are dead.
Och Moses står för dem som är döda.
And Elijah represents those who are not dead.
Och Elia de som inte är döda.
Remember, Elijah never died.
Jag kommer ihåg att Elia dog aldrig.
He was taken up in a chariot of fire.
Utan han togs upp i en eldsvagn.
Moses died.
Moses dog.
Although his body was never found.
Fastän hans kropp aldrig återfanns.
And there's probably a good reason for that.
Troligen en bra anledning till det.
Because if they would have found it,
för om de hade funnit den,
I'm absolutely sure that they would have somehow mumified him and worshipped him.
Då är jag säker på att de hade mumifierat honom på något sätt och börjat tillbe honom.
Even that bronze snake that they used in the wilderness once was worshipped hundreds of years later.
För de med den här kopparormen som de använde tillbads många hundra år senare.
Isn't that interesting?
Det är väl intressant.
We can make an idol out of anything.
Att vi kan göra en avgud av vad som helst.
Especially human beings.
Speciellt människor.
You know, you go into old churches.
Man går in i gamla kyrkor.
You have these like little, I don't know, boxes or I don't know what they are with, you know, body parts from some holy person.
Ja, så här små skrin med skelettdelar från någon helig person.
That is like, oh no.
Nej.
No. Only God should be worshipped.
Nej, det bara Gud som ska tillbes.
No man.
Ingen människa.
No woman.
Ingen kvinna.
No child.
Ingen kvinna eller barn.
No angel.
Ingen ängel.
Only God himself can be worshipped.
Utan bara Gud själv kan tillbedjas.
So, okay, Moses and Elijah.
Så Moses och Elia.
Moses always represents the law.
Moses står alltid för lagen.
Elijah represented the prophets.
Och Elia står för profeterna.
Remember how they used this phrase oftentimes.
Kom ihåg att de använder den här frasen ofta.
The law and the prophets.
Lagen och profeterna.
It is written in the law and the prophets.
Det står skrivet i lagen och profeterna.
Which actually speaks of the entire Bible.
Och det är egentligen då hela Bibeln.
Or the Old Testament.
Det vill säga det gamla testamentet.
In their case.
I deras fall.
So in other words, you know, they were there.
Så de var där.
Representing that fullness.
Och de representerar den här helheten.
Of believers.
Av troende.
Those who are dead, those who are still alive.
Både de som är döda och de som fortfarande lever.
But also the entire scriptures.
Men också hela skriften.
And what they are saying about the kingdom.
Vad de säger om riket.
And what they are saying about the messiahship of Jesus.
Och vad de säger om Jesus som messias.
And that brings us to the third and final point.
Sen kommer vi då till den tredje och sista punkten.
An unconventional explanation.
En okonventionell förklaring.
An unconventional explanation.
En okonventionell förklaring.
And this is verses 9 to 13.
Det var verserna 9 till 13.
Now they came down from the mountain.
De kom ner från berget.
And he told them that they should not say this to anyone.
Och han sa till dem att de inte skulle berätta det här för någon.
And why was that?
Och varför då?
Well, basically because if they would have done so,
jo, för om de hade gjort det,
people would have been distracted.
Skulle människor ha blivit distraherade.
And maybe they would have tried to enthrone him prematurely.
Och de kanske skulle försöka upphöja honom på en tron i förtid.
But he told them not to say anything.
Men han sa till dem att inte säga något.
He didn't want anyone to misunderstand him.
Han ville inte att någon skulle missförstå.
But then they asked this question.
Men så frågade de honom.
Well, they kept his word, sorry, verse 10, for themselves, or to themselves.
Först i vers 10, att de tog fasta på ordet och höll det för sig själva.
But then they were reasoning among themselves, saying like, what does this thing, you know, mean, the rising from the dead?
Och så talar de med varandra om det här, att vad betyder egentligen det här med att uppstå från den döda?
They could not understand.
De kunde inte riktigt förstå det.
And we think that's strange.
Vi kanske tycker det är konstigt.
Because we're looking back.
Vi ser tillbaka.
And we know these things.
Och vi vet det här.
But they did not.
Men de gjorde ju inte det.
I don't think we would have understood these things so well if we would have lived at the time.
Jag tror att vi hade förstått det här så
väl
om vi hade levt för den tiden.
I don't think so.
Jag tror inte det.
And I think that they would have understood very well if they would have lived now.
Jag tror att de hade förstått mycket bra om de hade läst nu.
You know how it is. We read the Bible.
Men du vet hur det är att vi läser Bibeln.
And it says what it says.
Och så står det vad det står.
But still our hearts are so hard.
Men våra hjärtan är så förhärdade.
That we can still not understand it.
Att vi ändå inte förstår det.
That's the human nature.
Och det är människonaturen.
So they were talking among themselves.
Så de pratade med varandra.
What does this mean?
Vad betyder det här egentligen?
And then they had a question.
Och så hade de en fråga.
In verse 11.
I vers 11.
Why do the scribes say that Elijah must come first?
Varför säger de skriftlärda att Elijah måste komma först?
The scribes are right.
Har de skriftlärda rätt?
Because it says, or it said in Malachi, the last chapter.
Det står så i Malachi i sista kapitlet.
Before the coming of the Lord, Elijah will return.
Att innan Herren kommer så kommer Elijah att återvända.
And you know, in the Jewish tradition.
I den judiska traditionen.
When they celebrate their feast.
När de firar sina fester.
They leave a chair.
Så lämnar de en stol.
Which is empty in case the Messiah will, sorry, in case Elijah will come.
Och den står tom ifall Elias skulle komma.
We don't have any empty chairs here tonight.
Vi har inga tomma stolar här ikväll.
So Elijah cannot join us.
Så Elias kan inte vara med oss.
But it's true that they have that tradition.
Men det är sant att de har den här traditionen.
And it's based on this thing.
Och det är baserat på det här.
That before the Messiah comes.
Att innan Messias kommer.
There will be the coming of Elijah.
Så kommer Elia komma.
And so they said, what about him?
Så de sa, hur är det med honom nu?
He must come.
Han måste komma.
We have seen you in your glory.
Vi har sett dig förhärliga.
The kingdom must be here.
Och riket måste vara här.
But what about Elijah?
Men hur är det då med Elia?
He should have been here before you.
Han borde ha varit här innan dig.
According to the scriptures.
Enligt vad skriften säger.
Well, in verse 12.
Ja, i vers 12.
Jesus explains this thing.
Så förklarar Jesus det här.
He said, yes, he will come first and restores all things, or restore all things.
Ja, han kommer först och återupprättar allt.
And then he says, and how it is written concerning the Son of Man that he must suffer many things and be treated with contempt.
Men så står det, men hur kan det då vara skrivet att människosonen ska lida mycket och bli föraktad?
So he's talking about his suffering.
Så han talar om sitt lidande.
It must happen.
Det måste ske.
But he's also coming back one day.
Men han kommer också tillbaka en dag.
But then in verse 13.
Så i vers 13.
It says, but I say to you that Elijah has also come.
Jag säger er att Elia har verkligen kommit.
And they did to him whatever they wished, as it is written of him.
De gjorde med honom som de ville, som det är skrivet om honom.
So it is a little bit complicated here.
Det är lite komplicerat här.
Has he come or not?
Har han kommit eller har han inte?
Well, he's saying that John the Baptist was actually a picture of Elijah.
Ja, han säger att Johannes Döparen var egentligen en bild av Elia.
If they would have received him,
om de hade tagit emot honom,
and his message,
och hans budskap,
he offered them the kingdom.
Så erbjöd han dem riket.
But the kingdom was rejected.
Men riket förkastades.
And therefore the kingdom was postponed.
Och därför uppsköts riket.
And the kingdom has a future fulfillment.
Och riket ska uppfyllas i framtiden.
But in Hebrews 2:8,
men i Hebreerbrevet 2:8,
it says actually that all things have been put under his feet.
Så står att allt har lagts under hans fötter.
It's already now.
Redan nu.
But yet it's not revealed.
Men ändå är det inte uppenbarat.
So everything is finished.
Så allt är fullbordat.
Everything is ready.
Allt är klart och redo.
But the timing is not yet here.
Men inte tiden.
Because of the rejection of the kingdom.
Eftersom riket har blivit förkastat.
The gospel message
evangeliet
is now being proclaimed by the church.
Förkunnas nu av kyrkan.
Israel has been set aside for a season.
Israel har satts åt sidan.
Not forever.
Inte för alltid.
There is a distinction between Israel and the church.
Det finns en skillnad mellan Israel och kyrkan.
The church has no role in the kingdom.
Kyrkan har ingen roll i riket.
Except for being the queen of the king.
Utom att vara kungens drottning.
So we will be in the kingdom.
Så vi kommer att vara i riket.
We will be at his side.
Vid hans sida.
Ruling and reigning from Jerusalem.
Och regera från Jerusalem.
When the body of Christ will become the bride of Christ.
När Kristi kropp blir Kristi brud.
So yes, the church has a role in the kingdom.
Alltså kyrkan har en roll i riket.
In that sense,
på så sätt.
But the kingdom was promised to the Jews.
Men riket lovades till judarna.
But when they take their place in the future kingdom,
men när de fyller sin plats i det framtida riket,
all the other nations will be blessed in them and through them.
Så kommer alla andra nationer att välsignas genom dem,
so,
i dem och genom dem.
It is now,
så är det nu,
but not yet.
Men inte ännu.
Meaning that yes, all things has been put under his feet.
Ja, det betyder att allt har lagts under hans fötter.
But the Father has not yet given him the okay to go and get his bride.
Men fadern har ännu inte gett okay till att han ska komma för sin brud.
But when he does that,
men när han gör det,
the church will be raptured.
Så kommer kyrkan att uppryckas.
There will be a 7-year tribulation period.
Det kommer en 7-årig period av vedermöda.
And then we will come back with him.
Och sen kommer vi tillbaka med honom.
And rule and reign for 1,000 years.
Och kommer att regera i 1,000 år.
So this is not the time to build the kingdom.
Så det här är inte en tid då vi ska bygga riket.
We don't have to build the kingdom.
Vi behöver inte bygga riket.
It's not the queen's task to build the kingdom.
Det är inte drottningens uppgift att bygga riket.
That's the king's role.
Utan det är kungen som ska göra det.
The queen's role is just to enjoy it.
Drottningen ska bara njuta av det.
So this is the time for soul winning.
Så nu är det dags att träna vid.
This is the time for discipleship.
Det här, nu är det dags att vara lärjungen.
This is the time for church planting.
Nu är det dags att plantera kyrkor.
This is the time to go into all the world.
Nu är det dags att gå ut i hela världen.
And preach the gospel.
Och förkunna evangeliet.
Not the gospel of the kingdom.
Inte rikets evangelium.
But the gospel of salvation.
Utan frälsningens evangelium.
That if we believe on him,
att om vi tror på honom,
we will become a part of his body.
Så blir vi en del av hans kropp.
And that body will eventually become his bride.
Och den kroppen blir så småningom hans brud.
In Revelation chapter 1.
I Uppenbarelseboken kapitel 1.
There is a revelation.
Finns det en uppenbarelse.
Of Jesus Christ.
Av Jesus Kristus.
In his glory.
I hans härlighet.
And just read it.
Och läs den.
It's unbelievable.
Den är helt fantastisk.
It's just so fantastic.
Helt otroligt.
All we think about the gold and silver and diamonds and what have you in this world.
Och vi tänker på alla guld och silver och diamanter här.
We think about some beautiful scenic places.
Man kan tänka, föreställa sig några vacker natur.
Or we think about the most beautiful art and greatest music and what have you in this world.
Den vackraste konsten eller musiken här i världen.
And yes, it is great.
Ja, visst, den är jättefin.
But it's nothing compared to the Lord Jesus Christ in his glory.
Men det kommer inte vara någonting jämfört med Herren Jesus Kristus.
And we will be glorified with him.
Och vi kommer att vara förhärligade.
We will reflect his glory.
Vi kommer att återspegla hans härlighet.
To some degree.
I viss mån.
And it will be fantastic.
Det kommer att vara helt fantastiskt.
So what is the application here?
Så vad är tillämpningen här?
Well, Christ's true glory was revealed.
Kristi sanna härlighet uppenbaras.
God does that to us.
Gud gör det för oss.
If needed.
Om vi behöver det.
If I need a revelation of him,
om jag behöver få en uppenbarelse om honom,
he will give it to me.
Kommer han att ge det.
But just think about it.
Men tänk bara på det.
For a moment.
Ett ögonblick.
He revealed his glory.
Han uppenbarade sin härlighet.
And they saw.
Och de såg den.
But you think about what I call the heavenly tourism.
Men tänk på vad jag kallar för den himmelska turismen.
You know, people visit heaven all the time.
Människor besöker himlen hela tiden.
And they come back.
Så kommer de tillbaka.
And they tell their stories.
Och så berättar de sina.
And you compare the stories.
Och man jämför historier.
And they contradict each other.
Och de motsäger varandra.
And they contradict the Bible.
Och de motsäger Bibeln.
Can they be right?
Kan de stämma?
No.
Nej.
Can God reveal himself?
Kan Gud uppenbara sig?
Absolutely.
Ja, visst, absolut.
But what is our revelation today?
Men vad har vi för uppenbarelse idag?
One of these major stories.
En av de här historierna.
Of somebody going to heaven.
När någon kommer till himlen.
Was just debunked.
Har just avslöjats.
You know, it was a fraud.
Att det var bara påhitt.
You know, it's so interesting.
Intressant.
This is our revelation.
Det här är vår uppenbarelse.
The word of God.
Guds ord.
This is where he reveals himself in this day and age.
Och det här är en uppenbarelse i den här tidsåldern.
Oh, people are running after experiences.
Människor söker efter upplevelser.
And people love to read these stories and hear these testimonies how people went to heaven and to hell and all kinds of places.
Och människor vill så jättegärna höra de här historierna om hur människor kommer till himlen och helvetet.
But what about the word of God?
Men hur är det nu med Guds ord?
What about the preaching of the word of God?
Hur är det med att predika Guds ord?
It is the power of God.
Det är Guds kraft.
In Romans chapter 1.
I Romarbrevet 1.
Verses 16-17.
Vers 16-17.
That's where we have these revelations.
Och det är där vi har de här uppenbarelserna.
That's where the renewing of our mind is taking place.
Och det är där vårt sinnes förnyelse sker.
And that's where we are being transfigured.
Och det är där vi kommer att förvandlas.
We go from a caterpillar.
Vi går från att vara en larv.
Crawling in the dust.
Som kravlar i stoftet.
I love what Pastor Matti said in Toronto.
Jag gillar verkligen vad Pastor Matti sa i Toronto.
He was talking about how we are just dust.
Han pratade om att vi bara är stoft.
And he said the worst thing is like when we try to organize the dust. So we are dust organizers. What vanity that is. You know, trying to organize the dust. But we are not to remain caterpillars. We are being metamorphosed. I made out that word now. Yeah. And we will be, transfigured to butterflies.
Vi kommer att omvandlas till kärlek.
And you look at them.
Och man ser på dem.
Not two of them are the same.
Inte två är likadana.
You know, they're all different.
Alla är olika.
They're all beautiful.
Men alla är vackra.
Amazing colors and patterns.
Så otroliga färger och mönster.
And revelation brings worship.
Och uppenbarelsen gör ger tillbedjan.
Sometimes we read the Bible.
Ibland läser vi Bibeln.
And the Holy Spirit ministers to us.
Och den helige ande talar till oss.
And we just have to put it down.
Vi bara måste lägga ner den.
Worship him.
Och tillbe honom.
Because of the powerful revelation.
På grund av den starka uppenbarelsen.
And obedience.
Och lydnad.
We get excited.
Vi förväntansfulla.
This is true.
Det här är sant.
So we want to obey him.
Så vi vill lyda honom.
Wow. God reveals himself because he loves us.
Gud uppenbarar sig för att han älskar oss.
They needed to see this thing.
Och de behövde se det här.
The disciples that he was.
Lärjungarna.
Because very soon they were going to see him crucified.
För mycket snart så skulle de få se honom
korsfäst. They have already seen him in his glory.
De hade redan sett honom i hans härlighet.
They knew what was coming.
De visste vad som skulle ske.
This was a great encouragement.
Och det här var en stor uppmuntran.
I'm sure it helped them to go through that difficult time.
Jag tror att det här hjälpte dem för att så att de kom igenom den här svåra.
And I believe Christ prepares us the same way.
Jag tror att Kristus förbereder oss på samma sätt.
So that when we are going through something,
så när vi går igenom saker,
he has revealed a measure of his glory.
Så uppenbarar en viss del av sin härlighet.
So that we can go through these things.
Så att vi klarar av att komma igenom de här sakerna.
So, tonight we have an unexpected event.
Så ikväll har vi en oväntad händelse.
They didn't think that they were going to see him glorified.
De trodde inte att de skulle få se honom förhärligad.
They had an unusual experience.
De hade en ovanlig upplevelse.
Peter arranged something.
Petrus ordnade något.
God spoke.
Och Gud talade.
From heaven.
Från himlen.
This is my beloved son.
Det här är min älskade son.
In some of the other gospels it's added also in whom I'm well pleased.
I några av de andra evangelierna så står det att med honom finner jag behag.
And this raised many questions.
Och det här reste många frågor.
And of course Christ gave them an unconventional explanation.
Och Kristus gav dem en okonventionell förklaring.
Yes, Elijah has been here.
Ja, Elia varit här.
John the Baptist came in the spirit of Elijah.
Johannes döparen kom i Elias ande.
But he was not received.
Men han blev inte emottagen.
The Son of Man came.
Människosonen kom.
And he was not believed.
Och man trodde inte på honom.
But Elijah will come.
Men Elia kommer.
And restore all things.
Och han kommer att återupprätta.
And the Son of Man will come.
Och människosonen kommer.
And Israel will believe.
Och Israel kommer att tro på
honom. Will set up his kingdom.
Och han kommer att upprätta sitt rike.
And all the nations will be blessed there.
Och alla nationer kommer att välsignas där.
And we will rule and reign with him.
Och vi kommer att regera med honom.
As his queen.
Som hans drottning.
It's already finished.
Allt är redan fullbordat.
It's waiting for its fulfillment.
Och det väntar på sin uppfyllelse tiden.
And we are waiting, aren't we?
Och vi väntar, eller hur?
Amen.
Amen.
Lord, we thank you for these words.
Herre, vi tackar dig för de här orden.
Please bless them to our hearts.
Och välsigna dem för våra hjärtan.
We thank you, Lord, that you revealed yourself to the disciples.
Vi tackar dig, Herre, att du uppenbarade dig för dina lärjungar.
And you want to reveal yourself to us also.
Och du vill också uppenbara dig för oss.
But you do it through your word.
Men du gör det genom ditt ord.
You do it through your body on earth.
Gör det genom din kropp här på jorden.
The church.
Kyrkan.
This is how you have chosen to reveal yourself in this day and age.
Det är så du har valt att uppenbara dig idag.
Thank you, Lord.
Tack, Herre.
We pray that you bless these verses.
Ber att du välsignar de här verserna.
And give us even greater understanding of them.
Så att vi kan förstå dem ännu bättre.
In your precious name.
I ditt dyrbara namn.
Amen.
Amen.